Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
Välkomna till spökpodden. Nu sitter vi här igen, Oskar.
Ja, vi gör det. Ny vecka.
Nya möjligheter.
Nya tider.
Ja, det är det.
Det är lite nya tider för dig, va?
För mig är det nya tider, ja. Jag har ju tillbringat helgen, hela helgen hemma med att städa och kratta och ja, allt man ska göra inför en husvisning. För det är ju nämligen så att jag och Anna ska sälja våran gård och flytta till lägenhet, har vi bestämt oss för. Och det här bestämde vi oss för lite drygt 3-4 veckor sedan att vi vill ha en förändring, få lite mer tid för varandra och för våra barn och för vår familj. För det är ju mycket som ska tas hand om. Vi har ju 1,4 hektar tomt, det är alltså 14 000 kvadratmeter.
Det är sjukt alltså.
Ja, det är jättestort här. Och vi har flera byggnader, vi sitter ju i en av byggnaderna nu, vår verksamhetslokal här. Men, och sen så var det ju så när vi flyttade hit för lite drygt 6 år sedan då. Då var vi ju 7 stycken i familjen. Och nu till sommaren så tar näst yngsta sonen studenten. Och då blir det jag, Anna och lillpojken hemma. Från 7 till 3, så att det är lite stort för oss nu. Så att hela helgen har vi städat och fixat och donat och det är, som jag sa där, det är en 3-4 veckor sedan vi bestämde oss för det här. Och vi har ju tillämpat attraktionslagen och affirmerat mycket för det här. För ni som känner Anna vet ju att hon jobbar som medium och driver inre visdomar ihop med Pierre Hesselbrandt. Och jag tror ju också på det här självklart. Och det är så jäkla häftigt. För allt som vi har affirmerat har slagit in på de här veckorna. Det är alltså 3-4 veckor sedan. Vi affirmerade en lägenhet. Varken jag eller Anna har ju stått i någon bostadskö. Vi har 0 poäng på alla bostadslistor överallt. Och Anna hade en dröm eller en visualisering om hur lägenheten skulle se ut. Och vi hittade en lägenhet. Anna ringer på den och får till ett möte dagen efter. I princip är det väl, ja, eller 2 dagar efter, så får vi komma dit och titta på den. Och de säger att nej, men det är klart att ni ska få möjlighet att hyra här. Och det är ju en dag.
Ja. Och sen är det ju inte bara det egentligen. Det var ju lite så att det var ju en enorm stor trea som, och ni kunde ju gärna få bygga om den till en 4.
Ja, de kommer bygga om den från en 3 till en 4. Och det sjukaste är att du har ju bott i den lägenheten för över 10 år sedan.
Jag vet, det är så jävla stört. Men då var det ju bara en 3. Nu är det ju, nu får ni den också hur ni vill.
Ja, de håller på nu och bygger om den för oss. Så att de bygger om den från 3 till 4. Mm. Och så kommer de renovera alla golven. Alla väggar är nymålade. Taken är nymålade. Vi får 2 nya badrum helkaklade. Nya köksluckor i köket, så att det kommer bli så
fan, det bra. Där får ni ju ta och lära ut nu hur man affirmerar allt det här.
Hur man affirmerar, ja, och hur man jobbar med attraktionslagen.
Ja.
Och sen dessutom då så, Så har vi även jobbat med att såklart försöka få så många som möjligt på visning och sådär. Så vi hade ju en visning här igår, i söndags. Och det var en extra visning som vi fick trycka in. Kanske, ja, det låter ju kanske konstigt, men som vi la in för att det var så många som ville komma på den ordinarie visningen som blir nu på onsdag.
Ja.
Så att det är jättestort intresse och det är fantastiskt roligt.
Ja, det måste vara. För grejen är också typ att man får inte glömma heller att ni bor ju ändå en liten bit ifrån Trollhättan. Så att ibland kan det vara så att man tror att det blir lite svårt att sälja när man bor i en lite mindre plats ju.
Ja, Vargön är inte jättestort. Nej. Men samtidigt så är det en mil till Trollhättan.
Ja, ja, det är ju det.
Och det är, vad är det, 5-6 kilometer in till Vänersborg. Så att det ligger ju mitt emellan Trollhättan och Vänersborg. Så att det är ju på landet i stan.
Kan men man det säga. Jag skulle säga var egentligen typ att ibland kan det vara så att det är även svårt och inte svårt kan jag säga att det är svårt att sälja, men det är lite så att det kanske räcker med de visningar som brukar vara ändå i Trollhättan. Nu har ni ändå tryckt in en extra visning och det kanske är på grund av att ni har jobbat väldigt mycket med den här attraktionslagen.
Ja, det tror jag. Jag tror det att går man in med en positiv inställning till saker och visualiserar och jobbar med det. Och det är ju jättemånga som gör det. Det är ju bara att gå till idrotten. Kolla på alla de här killarna och tjejerna som de visualiserar. Och en som jag speciellt tänker på, det är ju han, ja, kommer inte ihåg han är det, höjdhopparen.
Den, vilken av dem?
Han svensken, den lille.
Den,
han som står och klappar sig på benen och
Duplantis.
Nej.
Han är, vet du, är det Sjöberg? Nej.
Nej.
Glenn Strömberg.
Glenn Strömberg. Nej. Men vad sjukt.
Stefan Holm.
Ja, Stefan Holm.
Ja, så är det.
Innan varje hopp så står ju han och han slår sig på låren och han grejar med tungan och han håller på. Det är ju en form av visualisering. Han ser sig själv hoppa över ribban.
Okej. Okay.
Och det, jag vet att det är väldigt många som jobbar med visualisering, att man ser sig själv klara saker och ting just för att på ett sätt övertyga sig själv kanske, men, och sen höja frekvensen och få saker att ske. Jag tror stenhårt på det här. Alltså, det är
kul, spännande ju.
Mm.
Det jag hoppas, nu har ni ju ändå också fått ett bud ju, så det blir superspännande att se om vad som händer i det budkriget i Vargön.
Eller hur? Det ska bli jättespännande. Och det är, nej, den som kommer landa med huset får ju en fantastisk plats. För det är ju ett litet paradis här nere.
Ja.
Du har ju varit där några gånger.
Nej, men det är supermysigt. Det syns jättebra här.
Ja.
Så jag kanske lägger bud.
Du kanske gör det. Du ska på visningen på onsdag, men du har inte sagt någonting. Nej,
det kanske är så det funkar. Du tar min gamla lägenhet och jag tar din gamla
villa. Min gamla gård.
En gamla gård. Ja. Men nu pratar vi om frekvenser och så vidare, så har vi faktiskt ett nytt samarbete också ju. Med inkashop.se.
Det har vi.
Och där är det så att där finns det lite produkter som höjer ens frekvens ju.
Ja, vi har ett par olika produkter, men jag tänker att det finns massa olika produkter på inkashop.se. Och vi kan ju börja med att säga det att när man handlar det så ska man ange rabattkod Spökpodden och då får man 10% på hela sitt köp. Men just med, om vi går in på frekvenser och höja vibrationer, så har de något som heter Agua de Florida. Och detta är ett unikt vatten som gör att det vibrerar på en högre frekvens, som gör då att man kan omvandla tunga energier till lättare energier. Och detta vatten har skapats av shamaner i Peru och består av 20 olika blomextrakt som har en väldigt hög frekvens. Och dessa används flitigt av dem då de ser det som en viktig medicin med en avsikt att rena, hela och föra in harmoni på platser och i olika energifält. Och sen har vi även en annan produkt som heter Paolo Santo. Och det är ett extrakt som kommer från ett heligt träd som växer i Sydamerika. Paolo Santo används också flitigt av shamanerna och det har man gjort i tusentals år. Detta används i samma syfte som vi har här i väst när vi använder salvia. Och den har en underbar doft och man upplever rening genast. Och det är ju då för att rena platser och människor och energier. Just för att ta bort tunga energier.
Det är ju faktiskt en väldigt intressant kopp faktiskt. För att det är lite så att de har ju även schamanska verktyg. De har ju alltid lite från skallror och klockor och fjädrar och trummor och heliga stenar och föremål och lite sånt. Så det är ju superkul om man är intresserad av det här. Men det är ju lite så också att ni ska ju förklara också vem och varför man har startat Inka Shop. Det kan vara lite kul att veta också.
Mm.
Tjejen som driver Inka Shop heter Åse Löfqvist och arbetar sedan 12 år tillbaka som healer, shaman och medium och livscoach. Hon har alltid varit en sökare och sökt efter både att kunna hitta ett balanserat liv, och man har också undrat vad är meningen med livet och varför hon är just här och så vidare.
Ja, men det är en ganska djup fråga. Alltså. Ja. Varför är man här på den här platsen? Men,
vet du det?
Ja, men det är en annan historia.
Ja, det är ju det. Så i hennes sökande så har hon gått många år av utbildningar i personlig utveckling och mediumskap. Och då var det så att hon kände någonstans att hon kom i kontakt med det här inka-shamanska energimediciner och deras tradition, och allt föll bara på plats när hon fann detta och kände i hennes hjärta att hon hade hittat sin väg. Och hon gjorde en utbildning i inka-shamansk energimedicin och upptäckte att det var svårt att hitta verktyg som man behöver här i Sverige, och därför då startade hon den här webbutiken inkashop.se. Så är det så att man kanske håller på med just det här shamanska levnadssättet, så kan ju Inka Shop, om inte annat så finns ju även för vanliga medium också, men just att det finns lite extra i just inkashop.se.
Ja, och sen så de produkterna som jag nämnde, Agua de Florida och ja. Paolo Santo, det kan man, dels så luktar de väldigt gott, och sen är de ju lite snygga att se på också kanske.
Mm.
Så att, för det höjer ju energierna runt omkring allt, för allt vibrerar ju.
Och det är precis, det är ju så. Och sen är det så att man, de har ju även samarbete med folket i Peru i Anderna som heter Kero-folket, som är från byarna i Chinchero. Och de är ett samarbete med Inka Shop, så de tillverkar ju allting just där i Peru och skickar det till Inka Shop då. Så ja. Det är ju riktiga grejer. Det är inte något tillverkat i liksom i Skåne.
Nej, det är inte Taiwan heller.
Nej, så det är ju faktiskt...
Inget illa om Taiwan då.
Nej. Men superintressant i alla fall. Och vill man kontakta henne så kan man göra det också. För hon jobbar både med trummor och skallror och allting sånt där. Så hon jobbar som shaman då. Så in och kolla på inkashop.se. Och vill man kontakta Åse Löfqvist så kan man ju säkert göra det. Och vill man in och köpa lite Agua de Florida och Palo Santo. Och så finns det även lite andra vatten som man kan använda för att höja sina energier.
Ja, och så glöm inte rabattkod Spökpodden som ger 10%.
Superspännande.
Ja, jättebra.
Tack inkashop.se.
Tack. Ja, jag tänker att vi kommer att prata lite om, vi har fått lite lyssnarbrev till oss under tiden som vi pratar om olika ämnen. Och vi tänkte ta upp ett par av dem idag och även prata lite om egna upplevelser som knyter lite till de här breven.
Ja. Jag ska bara tillägga, för er som har skickat tidigare till oss lite lyssnarbrev, får jättegärna mejla om, för grejen är typ att nu är det ju som sagt Fredrik är på plats och vissa mejl har gått till våra för detta kollega Martin. Så att vi har inte alla lyssnarberättelser, så att kan ni jättegärna bara mejla om den till istället då oskar@spokpodden.se, så tar vi jättegärna emot dem igen och berättar lite längre fram.
Absolut, så även om man aldrig har skickat till oss tidigare så har man ju möjlighet här nu att skicka sina upplevelser till Oskar, såklart.
Eller Fredrik.
Eller mig, ja. Det går bra det med. Och det går ju att skicka via Instagram, eller så kan man gå in på vår Facebook-sida spökpodden.se, så att det finns ju många kanaler där man kan nå oss på. Men jag tänker att jag börjar att läsa upp ett brev här som vi har fått från en anonym person. Så, då börjar vi här då. Våren 1976 hade jag närkontakt med ett UFO. Jag bodde då mitt inne i storstaden i Bryssel, ganska nära den europeiska kommissionens byggnad. Jag bodde i en lägenhet längst upp i ett hus. Fönstren var vända snett upp emot himlen, eftersom jag bodde i en takvåning. För att kunna titta ut ur fönstren och se annat än just himmel så fick jag dra dit en stol. Om jag öppnat fönster så hade jag en bra utsikt över staden och husen som låg intill. Mina fönster vände ut mot baksidan av husen så jag kunde inte se gatan från lägenheten. En eftermiddag var jag hemma och höll på att dammsuga när jag kände att något fanns utanför fönstret. Så jag drog bort en stol och klev upp på den, öppnade fönstret. Utanför mitt fönster, cirka en meter ifrån mig, hängde ett föremål i luften. Helt tyst, utan ett ljud. Det hängde lite snett i luften. Det såg ut som bilderna som jag även bifogade här. Färgen var rostfärgat. Inga ljus, lampor eller ljud. Inga avgaser, ingen lukt. Det bara hängde där. Storleken beskriver jag som i samma storlek ungefär som en gammaldags folkvagnsbubbla. Efter en liten stund så svävade det vidare ett par meter och då började det plötsligt snurra runt och runt, fortare och fortare. Och plötsligt flög det snett upp i luften i en väldig fart. Det gick så snabbt att jag knappt hann blinka, så var den borta. Jag kan tillägga att det var en dag med klarblå himmel och fint väder. På den tiden hade jag inget internet, telefon och ingen kamera i handen. Utan detta var en plötslig händelse som för evigt har satt sig fast på min näthinna. Dagen efter berättade jag på jobbet om min upplevelse men blev utskrattad och sen höll jag tyst. Men jag kontaktade en lokal UFO-förening och fick ett besök en kväll av en kvinna som var intresserad av min berättelse. Och hon skrev ner detta. Hon påminner mest om skådespelerskan i tv-serien Arkiv X. Hon var välklädd och mycket formell. Och jag hörde aldrig någonting mer från henne eller någon annan angående detta. Men nu började jag bli intresserad av det här med UFO:n och började leta efter andra som kunde ha sett något liknande som jag. Jag blev medlem i diverse UFO-klubbar i bland annat Holland, Danmark och Sverige. Samlade på mig artiklar om UFO:n och läste allt jag kunde om detta. På den vägen kom jag över bilder och artiklar skrivna av George Adamski. Och det är de enda bilderna som jag hittat som liknade mina egna observationer. Och bifogar här ett par stycken. Så att det är ju en fantastisk historia. Och vi kommer även lägga ut bilderna på vår Instagram som tillhör den här historien.
Det är egentligen ganska kul att hon förklarar att den personen som kom påminner lite om Fox. Jag tror hon, Scully heter hon.
Aha.
I Arkivex.
Agent Scully.
Agent Scully. Tror du att det är lite så att man jobbar på det sättet även i Sverige? Att man har de här UFO-föreningarna. Utöver dem, att det verkligen finns en division, om man säger liksom, som USA har med CIA och FBI och de här. Tror du att det finns en regering som ligger och letar upp sån information från privata?
Vi har ju säkerhetspolisen.
Ja, men
de har säkert någon division för det.
Mm.
Det måste det ju finnas.
Ja,
jag tänker det att UFO-sightings ses ju överallt i hela världen. Och det kan ju inte vara en tillfällighet att alla typer av människor någon gång, ja kanske inte alla men det är ju jättemånga som upplever och ser, och att en hel regering skulle blunda för det, jag har svårt att tro på det.
Ja, men det är lite svårt att tro på det, men det är ju oftast, det är ju han Claes Svahn heter som jobbar för UFO Sverige ju,
ja.
Som brukar vara med i Nyhetsmorgon och så vidare, men det är bara för att man aldrig vill, självklart som regering kanske alltid uttalar sig, men det är ju väldigt så, jag vet inte, jag känner inte till mer än liksom, som du säger, säkerhetspolisen då, eller säkerhetstjänsten.
Mm.
Eller nej, det heter inte ens, vad heter det?
Det heter väl säkerhetspolisen.
Ja, det kanske det. Eller det finns väl Säpo också kanske, om de håller på med det, jag vet inte. Men det är superintressant i alla fall.
Ja, det är det.
Vad tror du då? Har du sett någon gång något UFO?
Alltså jag tror aldrig jag har sett något UFO någon gång, men man, eller det vet du inte. Man har ju sett sådana här konstiga, som man kanske har trott var någon sån här stjärnfall, fast ändå inte. Men nej, jag har ingen sån närkontakt, har aldrig varit med om.
Nej. Jag tycker att det är superspännande med UFO och så vidare. Det känns ju, jag har en känsla av att det har hänt väldigt mycket nu det senaste, just med att UFO och liksom att folk på något sätt har accepterat det lite mer, att det är inte bara vi här. Så det känns ju lite grann som att vi är på väg till en ny tid där vi kommer få bekräftat mer eller mindre att de kommer gå ut och säga att nu har vi verkligen, vi har under lång tid haft kontakt med utomjordingar och det här är beviset. Att det känns att vi är på väg dit.
Det tror jag också. Jag tror lite att det kanske handlar om att tekniken ser helt annorlunda ut idag. Vi har en dator i storlek som en, ja, större tändsticksask med internet, och man kan ringa och man kan spela in videosamtal och allt möjligt. Så att idag har man en helt annan kontakt med andra människor. Så om man går tillbaka till det lyssnarbrevet som vi fick, det var alltså våren 1976.
Mm.
Och hon berättade det, alltså vem fick reda på det? Det var hennes eller honoms lilla grupp på jobbet som hon berättade för. Och där var då kanske en 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken som kanske inte trodde på det här, för de har aldrig hört talas om det tidigare.
Men tror du ju typ så här att det, även den tiden har ändrats, så att om du hade berättat det på jobbet idag så hade det varit typ så här, aha. Eller det typ så här, ja men det har jag ju också sett. Eller, typ, eller tror du att det är samma reaktion?
Nej, jag upplever att det är helt annorlunda idag. För det är då när Anna började jobba ordentligt med sitt företag och det här just med medialiteten och det. Så då upplevde jag omgivningen annorlunda vad jag gör idag. Idag är folk mer öppna om det. Men det är väl just för att det sprids så mycket mer kunskap om det. Och människor idag tycker jag inte är lika inskränkta på något vis. Att okej, okay, du får tycka det.
Mm.
Jag upplever att det är öppnare. Sen kunde det vara betydligt öppnare och folk kunde vara ännu mer toleranta. För det går inte att vara nog, tänker jag.
Men sen är det så också, tror jag, att det är en stor skillnad då och nu. Mycket är ju att du får ju kontakt, även man kan tycka vad man vill om sociala medier, på gott och ont. Men nu kan du faktiskt få kontakt i, liksom, i olika grupper, olika forum, med samma personer som tror eller sett liknande saker. Så det blir ju också att det sprider sig på ett helt annorlunda sätt på grund av det här sociala nätet.
Ja, och det är det jag menar. För det öppnar ju upp oss andra också. För att när de här människorna kan samlas eller man har en mötesplats på nätet till exempel, så märker man ju hur många människor det faktiskt är som har haft upplevelser.
Mm.
Och det är ju så med mängd att om en person upplever någonting så slår det inte lika hårt om 100 personer upplevt samma sak.
Nej.
Nej.
Men utomjordingar eller inte utomjordingar, det är ju frågan. Men är det så att man är intresserad av utomjordingar, så kan man gå in på spökpodden.se. Och vi har ju skapat någonting som heter, jag hade döpt det till intressant läsning, men nu har vi döpt om det till New Kind of News. För där tar vi upp lite nya och gamla artiklar som kan vara intressanta. Men om man bläddrar i alla fall ner på New Kind of News, så finns det en video som spelas in, tror jag, 2017 eller 18, men som inte hade fått bekräftelse av någon att det var äkta eller inte. Men nu kan man kolla på den videon, och nu har Pentagon gått ut och sagt att det är en autentisk video av ett egentligen oidentifierat föremål, ett UFO alltså. Och den är superspännande att se, för den är verkligen, den blinkar och den ser helt galen ut, men de har verkligen gått ut och bekräftat att det är någonting de inte vet vad det kan vara.
Mm.
Och det är egentligen inte första gången de går ut och säger det nu. Det känns ju som att det är på rätt spår, att det går inte att dölja längre.
Nej, nej, det kommer de inte kunna göra. Och det har ju också med mobiler och såna här handhållna kameror att göra. För att det blir ju mycket lättare att dokumentera idag.
Du såg ju den videon som jag la upp på Instagram med jorden och det med universum. Och det jag skrev typ så här: får du rymdångest att titta på detta? Alltså det man blir ju knäpp hur man tänker, hur jävla stor är inte universum?
Ja, det är jättestort, Oskar. Ja. Det är jättestort.
Men det sjuka är då att det vi får som skrev då, att det är då man oftast kanske också inte, som man får upp lite panik, för man tänker, vad är meningen med mitt lilla liv? När allting är så jävla mycket större. Alltså man känner någonstans att det lilla du gör, det måste ju bara vara för dig själv. Och för, ja, självklart med människor. Men din utveckling i det stora universum, har det någon betydelse eller inte?
Ja, men det har vi, den här butterfly-effekt. Har du hört talas om det?
Ja.
Ja. Det är ju ett klockrent exempel på att det spelar ingen roll hur liten du är, så sätter du ringar på vatten och de blir större och större ju längre ifrån dig själv de kommer. Så att ja, jag tror att vi alla är här av en anledning. Kanske inte så lätt att veta vad anledningen är, och det får man väl kanske jobba med och just finna ut varför jag är här eller vad mitt syfte är och vad jag ska göra med mitt liv. Men jag tror definitivt att vi är här av en anledning.
Det är ju superspännande med just den här butterfly-effekten. Man säger ju oftast att ett vingslag kan ju av en, jag tror det är en geting va, som kan skapa typ en orkan egentligen eller vad det är.
Ja.
Och det är ju, jag vet inte om du har sett den filmen Butterfly Effect med Ashton Kutcher. Det var typ en av hans större filmer på den tiden när han var känd och större då. Och där handlar det om att han försöker, jag tror att det är typ, händer någonting och han försöker förändra. Och minsta lilla förändring så förändrar hela historien från att han, det är typ en tjej han är kär i. Och så fort han verkligen bara minsta lilla kontakt med någon annan människa så, bara, så sitter hon i rullstol och sen är hon död. Och sen är det typ så här, han försöker typ hitta tillbaka till ursprunget. Men det är typ omöjligt för varje kontakt han träffar ändrar historien.
Mm.
Och det är lite coolt.
Det är jättehäftigt är det. Mm. Så det, och det är ju också just om man tänker på den rymdfilmen du la ut med planeten där, att
ja.
det blir så jäkla stort. Alltså det här, den här lilla beröringen av en annan människa eller att man går höger eller vänster, att det kan ta sig sådana uttryck och det blir väldigt visuellt i filmen Butterfly Effect, eller hur?
Men tror du, när vi pratar om utomjordingar innan vi byter ämne och så vidare, tror du någonstans att vi kanske... våran civilisation här på jorden är egentligen antingen vi är ditsatta av en högre makt som till exempel att vi är här för att just lära oss av mänsklig liksom frikänslan, att man får göra vad man vill och så får man liksom lära sig vad gott och ont och så vidare innan man går vidare till en annan plats. Eller tror du typ att det är någon utomjording som kanske har satt oss här för liksom utforska hur människan allmänt fungerar? Eller om vi får liksom fria tyglar, skapar vi krig eller skapar vi liksom fred eller hur gör vi i sociala sammanhang?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror någonstans kanske att det handlar lite om evolution. Jorden är ju x antal tusen år gammal och det började med en mikroorganism. Och sen så har evolutionen gjort att... idag så sitter du och jag här. Jag tror kanske inte att vi har blivit hitplanterade utav en annan civilisation för att de ska studera oss, hur vi påverkar vårt lilla jordklot här. Utan jag tror ändå någonstans att det är evolutionen som har gjort att vi har hamnat här. Men sen så kan vi påverka. Vi påverkar ju med allt. Som vi gör, som du säger, med krig och fred och älska sig nästa eller hata. Alltså det finns ju mycket känslor och saker som påverkar ens handlande, absolut. Så att någon mening finns det. Men jag har inte det här Big Brother-komplexet eller den teorin. Det känns inte som att vi är övervakade av någon annan civilisation som ska kolla hur duktiga vi är.
Ja, eller icke-duktiga. Om vi tänker så här då. Det är så här att utomjordingar, typ UFO:n kommer hit för en anledning. Vi ligger med tanken. Vi vet inte vad.
Ja, de har möjligheten.
De har möjligheten. Ja. De är nyfikna. De tar ju inte kontakt med oss. För att det gör man kanske inte ändå med människor allmänt. Om man åker på stan så går det inte bara hej, hur mår du? Typ så här, och börjar prata med en främling. Så det är väl samma sak för dem. De är ute och observerar. Men om man tänker då så här att det har gjorts studier där man har skapat samma förhållanden som jorden hade från start. Av de här 10 000 försöken som man gjorde så är det bara 10.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
10 eller 100 som har skapats det vi är idag. Typ liv på jorden. Så tänker man så här. Chansen var ju bara en för att det skulle funka.
Ja, men
samtidigt. Så tänker man så här, hur är det möjligt att en chans på typ 10 000. Och när man har gjort samma sak i studier. Och verkligen försöka skapa liv på ett liknande sätt. Så har det bara hänt 10 gånger på 10 000. Så att det är ju helt sjukt att vi har lyckats på första försöket.
Ja, fast du vet ju inte om det är första försöket. Alltså hur länge har universum funnits?
Ja, men om man, ja, men de har ju ändå räknat från typ så här att jorden och solen och allting har skapats, så har det ju ändå liksom på något sätt, så har det ju ändå gått i en cirkel.
Okej,
okay,
ja.
Så de, sen Big Bang och allt
de
det
här. De utgår liksom ifrån, okej, okay, ja.
Så att om man skulle göra samma sak igen, så krävs det typ 10 000 försök för att få typ så här, att detta ska hända typ 10 eller 100 gånger.
Ja, men det är ju inga pixlar liksom.
Nej, men är inte det sjukt?
Ja, jo, jo, herregud. Visst är det det. Så att det är ju stort, eller?
Det är stort. Alltså jag tänker jättemånga, när jag pratar med mina barn, de, det är också typ så här helt liksom mindfuck i hjärnan. Jag fuckar dem huvudet. För att det blir så här, hur kommer det sig att vi är i universum och bara snurrar på en och samma plats? Vi har ett ozonlager som skyddar oss från ingenstans, typ så här, för att vi inte ska liksom antingen få massa strålning och
ska allt det. Ska inte bli för solbrända
på sådana. Nej, men det är så här. Och det är inga, och vi är mitt ute i rymden och det finns 35 000 enorma stenar som också åker runt. Den träffar ju inte jorden typ dagligen eller någonsin, typ så här.
Fast de är för små.
Men jo, de är för små, mm, liksom så här. Hur kommer det sig typ att vi inte liksom träffas av, vi har gjort det förut förmodligen när dinosaurierna dog ut. Mm. Men varför händer det inte oftare?
Ja, det är en bra fråga. Väldigt bra fråga.
Ja, men ja, visst blir man ju så här, man blir knäpp när man tänker på jord och universum.
Ja, det är så ofantligt stort.
Mm.
Och det som du säger, varför händer det inte mer grejer?
Mm.
Ja, det är...
Ja, det är helt galet. Och sen är det ju så som är intressant med jorden också, att vi består ju 95% vatten ju.
Ja, bara en sån sak.
Bara en sån sak. Och den djupaste punkten är 10 800 meter. Och tänk då att inte ens alltså, våra högsta berg i världen är bara max 8 600 meter.
Mm.
Så förstår du att, typ, att om man vänder det upp och ner så finns det ett djup som är helt jävla galet.
Ja.
Vad finns det där nere, Fredrik?
Det finns de fulaste fiskarna.
Ja, garanterat. Ja, nu får vi prata om nästa lyssnarberättelse. Det är faktiskt en berättelse som är ganska mörk kan man säga. Och hjärtskärande kan man säga.
Ja.
Jag tror att jag lyfte upp den här någon gång, men vi pratade aldrig mer om det. Så nu ska jag berätta faktiskt historien, och den är också anonym.
Mm.
Jag har ju fått namnet på personen, men inte mena så, men det har jag inte tänkt att lyfta idag. Eller överhuvudtaget. Men det som hände var nämligen så här. Hon skrev, eller han skrev, men det är en hon, tror jag. Om jag minns rätt. I alla fall så är det en tjej, eller tror jag. Men oavsett anonym. Ja,
saknar betydelse.
Skitsamma. Hej, jag lyssnar på eran podd nu ikväll och fy för mig att jag kanske borde skriva in. Jag har varit med om något jag inte kan förklara. Under många år har jag lidit av psykisk ohälsa som tagit sig uttryck i många olika sätt. I början av december 2020 blev jag sjukskriven från mitt jobb för jag var suicidal och läget var ganska allvarligt. Jag var självmordsbenägen, det svenska ord istället. Av en slump var jag en kväll ute och gick en promenad, och jag brukar ofta så lyssna på olika poddar. Jag kollade runt och hittade en podd som handlade om ett band om en subkultur där det skett ett antal mord under början av 90-talet. Jag lyssnade och blev väldigt fascinerad av historien kring bandet eftersom jag är väldigt intresserad av både historia och musik. Och jag lyssnade på deras musik en hel del men aldrig riktigt vetat om deras mörka historia. Jag började googla om bandmedlemmarna och fick då veta att sångarna som begått självmord var bara 22 år gammal, var ifrån samma Stockholmsförort som jag själv och vi hade gått på samma skola. Jag tyckte det var ett roligt sammanträffande och kände att jag ville ta reda på mer. Jag blev tipsad av en kompis om att NRK hade gjort en dokumentärserie om just detta band och händelser kring dem. Och sen plöjde jag igenom det på en kväll. Ju mer jag lärde mig om sångaren i bandet, desto mer upptäckte jag vi hade mer gemensamt. Han blev väldigt mobbad, trakasserad i skolan för han var annorlunda, vilket ju också blev ända från årskurs 1 till 9. Han skapade sig en alter ego om allt. Han skapade sig ett alter ego som han helt gick in i, vilket också gjorde att under många år som till en grad att mitt alter ego tog över. Han brukar skälla sig själv på scenen och även privat, och han brukar också svälta sig själv. Själv har jag lidit av anorexia och sysslat med olika typer av självskadebeteende. Han hade en fascination vid livet efter döden och det paranormala, en fascination jag också haft i många år tillbaka. Det självmordsbrev han skrev innehåller en fras som jag själv yttrade som barn. Det här är bara en dröm och snart ska jag vakna. Ord som jag vid det här tillfället yttrar själv både som barn och vuxen. Han kände aldrig att han riktigt passade in i detta livet, och jag har haft exakt samma typ av känsla. Den här personen ritade en hel del märkliga teckningar som, som finns bevarade. Själv gick jag estetisk utbildning på gymnasiet och läste även konsthistoria på högskola. De gemensamma nämnarna blev bara fler och fler. I slutet av januari, nu i år, åkte jag hälsa på min familj som bor 50 mil bort och spenderade några dagar. Jag som inte alls mådde speciellt bra tyckte det var svårt att umgås och vara social med min familj. Och jag var ganska avskärmad, vilket jag misstänker att de såklart märkte. Jag försökte stå ut och umgås i några dagar, men jag kände mig helt död på insidan. Väl hemma igen hade jag väldigt rastlös känsla i kroppen, som jag inte riktigt kunde få bort, varken med träning eller promenader. Jag hade i min research kring det här bandet fått reda på var sången i bandet låg begravd. Jag hade sett bilder från nära fans som hade besökt hans grav. Tyvärr finns det också en bild som togs på hans kropp efter hans självmord. En bild som bandet valt att använda som ett omslag av deras album. Jag tycker det är otroligt jobbigt att se bilden. Jag som jobbar inom vården har sett många döda människor, men just denna bild klarar jag inte av att se utan att få extremt stark ångest. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Den rastlösheten jag kände i kroppen gjorde att jag på flera dagar inte kunde äta ordentligt eller sova ordentligt. Samtidigt så var det något i mig som sa att du måste åka till graven. Vad jag än gjorde så kändes som en röst inne i mitt huvud sa, du måste åka till graven. Rösten blev starkare och starkare och starkare. Jag rådfrågade min vän som själv är andlig och sysslar med tarotkort och symboler och hon uppmuntrade mig att åka och ta reda på vad rösten ville säga mig. Jag bestämde mig för att hyra en bil över dagen och körde 2,5 timmar ner till min gamla hemstad för att besöka graven. Det var 17 år sedan jag flyttade därifrån och jag sedan dess bott på olika ställen, framförallt Dalarna. Jag har bara varit och hälsat på en enda gång sedan jag flyttade därifrån och då visste jag ingenting om den här personen. Jag började med att åka runt och titta i området där jag växte upp och min gamla skola, där även denna person också gått i skolan. Jag åkte runt i områdena där jag promenerade som barn, där kompisar bott och där jag promenerade med mina föräldrar. Jag tyckte det var mysigt och det kändes fint att återse allt igen. Sedan åkte jag till graven. Jag visste vilken kyrka personen begravdes i och jag hade kollat lite på YouTube om hur man lättast kunde hitta graven. Väl framme gick jag ur bilen och började titta runt på begravningsplatsen men insåg att jag måste vara på fel ställe för omgivningen stämde inte alls med videon på YouTube. Av ren intuition satte jag mig i bilen och körde 1 kilometer längre in på grusväg. Där tog en gigantisk begravningsplats och jag förstod att jag hade hamnat rätt. Lite överväldigad av det stora antalet gravar så började jag min jakt. Jag hade en del ritmärken jag sett på YouTube-videon som jag försökte leta efter, men nej, jag hittade dem inte. Jag blev mer och mer frustrerad, det snöade kraftigt, jag hade ingen aning vart jag var. Återigen på intuition så började jag i ren desperation promenera upp längs med en stig och en trappa där det tornade ytterligare en begravningsplats upp sig. Och jag tänkte bara, hur fan ska jag hitta honom nu? Det var säkert 500 gravar utspridda över ett ganska stort område. Jag började igen leta efter ritmärken och sett i YouTube-videon och hittade ett av dem. Så jag började muttra högt att jag kan du inte hjälpa mig att hitta en grav då för fan, skrev hon. Och så vände jag mig om och till vänster där stod det just och stirrade på mig. Rätt grav, bara helt plötsligt från ingenstans. Graven var täckt av snö och jag började gräva fram den och där rådde massor av gåvor som fans varit och lämnat. Mynt från hela världen låg uppe på stenen och folk hade lämnat snusdoser, ljus och granris. Jag hade med mig gåvor och tände ett ljus. Där och då kände jag cirka 20 olika känslor strömma rakt igenom mig. Jag blev väldigt ledsen och jag grät som om det hade varit en närstående till mig som nyligen gått bort. Jag skrattade och pratade med graven och jag upplevde att jag fick svar av olika känslor i min kropp. Jag började skämta, vilket jag kanske vanligen inte gör. Efter 20 minuter i snön, då kom en grupp människor som började samlas vid en grav ganska nära mig, så jag valde att lämna graven och åka vidare på min resa. Jag spelade in alla mina samtal för jag tänkte att jag skulle kunna höra honom kommunicera med mig när jag gick igenom filmerna sen. Innan jag lämnade graven sa jag hejdå och att personen gärna fick lämna ett tecken om han var med mig i den stunden som bevis. Med kraftig migrän och omtumla av möte med vad jag trodde var personens ande valde jag att åka till ett köpcentrum för att fika lite och samla mig och några timmar senare började jag långa resan hem. Jag kom hem sen på kvällen eftersom det var kraftigt snöoväder hela vägen hade fått köra ganska så sakta. Jag var både trött och hungrig och när jag väl kom hem satte jag som jag alltid gör på tvn och som bakgrundssällskap. När jag satte på tvn så var det inställt på SVT1. Programmet som gick var norsk och dokumentärserien som just den här personens band och just det hade avsnitt 2 som sändes. Det avsnitt serien handlar om just personen och hans liv. Jag hade streamat serien några veckor innan på SVT Play och hade absolut ingen aning att SVT skulle sända serien också på TV. Och absolut just den här kvällen, samma dag som jag besökte personens grav. Jag skrattade lite högt, tack för tecknet. Jag tolkade det som att personen sett att ge mig tecknet som jag hade bett om. Jag fotade skärmen och skickade till min mamma som visste att jag hade besökt graven. Och tyckte det hela var väldigt läskigt. När jag bytte kanal så märkte jag också att varje program som sändes hade en titel som innehöll antingen ordet himmel, hävel, hell eller helvete. Vilket också började skratta åt. För det tolkade jag också som ett tecken från personen. Jag tackade bara för att han gett mig signaler och sen stängde jag av. Dagen efter när jag skulle gå igenom mina videos från besöket så märkte jag att i början av en video så kom det direkt en oerhört skrikande, ylande, gnisslande ljud som en rundgång. I en gitarrförstärkare ungefär. Som jag absolut inte hade hört vid graven utan det var ljud som min telefon fångat upp. Jag spolade tillbaka och lyssnade igen för att se om det verkligen var där, vilket det var. Men när jag skulle klippa ihop flera av dessa klipp till ett längre YouTube-video efter besöket så var inte ljudet kvar. Det här besöket kommer att ändra min tillvaro en hel del. Jag började söka reda på ännu fler artiklar och intervjuer och bandmedlemmar och blev lite så besatt att göra research. Och jag hittade bara mer och mer konstiga sammanträffande. Bland annat hade personen haft en väldigt omtalad konsert med sitt gamla band och den inträffade på samma datum som min födelsedag. Jag listade också ut att dagen jag har varit ute på promenad och satt på podcasten så handlade det om personen var samma datum som hans födelsedag. Jag fick reda på att min mamma bott i samma område och på samma gata när hon var ung som denna person. Fler och fler saker dyker upp just nu ju mer jag forskar i ämnet. Men nu är min fråga. Jag har läst och sett mycket om många människor som blir besökta av familjemedlemmar och släktingar som avlidit. Men jag har inte läst om personer som blir besökta av en kändis. Alltså någon som inte alls är släkt eller familj med den avlidne. Jag själv tycker att hela upplevelsen är väldigt märklig, däremot att det inte är min första gång då jag påstår att bli kontaktad av andevärlden. Det hände mig även som tonåring av en avliden släktning. Jag har alltid varit intresserad av och jag tror mottaglig för det paranormala och upplevt sömnparalyser och upplevt att jag är rädd, att jag upplevt att jag inte är rädd för såna här saker. Och det är ju lite så att den här personen då vill ju berätta att hon har varit där och haft en ganska mycket sammanträffande med samma person och bandmedlemmarna. Och hennes fråga var egentligen om det är vanligt att man blir kontaktad av en kändis, en sammanträffande eller om avlidna släktingar. Vad tror du om det?
Ja, vad tror jag om det? Jag har ju ingen statistik eller siffror på hur vanligt eller ovanligt det är. Men det är klart att den här bandmedlemmen hade väl kanske någonting han ville säga till henne då, eftersom de verkar ha haft en ganska liknande uppväxtsituation med hur ganska tufft, blivit mobbad i skolan och så vidare och så vidare. Och sen får vi inte fram där vad han egentligen ville.
Nej, om man
bara ville ha en kontakt.
Mm, hon skriver ju också i slutet. Det känns också symboliskt att han dök upp just i den perioden i mitt liv där jag också mådde så pass dåligt att jag ville ta mitt egna liv.
Mm.
Precis som han. Jag har hört att det kan vara så att andra kan kontakta en när man behöver dem. Men jag vet inte om det stämmer. Den här personen avled snart 30 år sedan och jag var bara 7 år gammal när han avled. Jag har ingen egentlig relation till dem alls. Ingen gemensam släktning eller så jag vet. Så att det vore intressant om ni visste om det finns fler som har varit den här typen av kommunikation just med en kändis.
Jag har inte stött på någon som har berättat någonting för mig i alla fall.
Nej.
Nej. Har du det?
Nej, absolut inte så. Mer än att när vi var med Anna på Garpenberg och fick kontakt med Gustav Vasa. Men det var typ...
Just det.
Men grejen är typ så här att när jag läste det här första gången, det är ganska långt då. Så nu får hoppas att ni hörde vad jag sa när jag pratade igenom allt det här långa. Och det är lite svårt att läsa någon annans berättelse. Men det var väldigt påtagligt för mig när jag läste detta. Jag vet inte varför, men hon berättade det här och jag läste detta så blev det verkligen. Jag blev verkligen det. Jag fick ju stoppa. Alltså jag väldigt mycket på grund av att jag vet att hon själv då känner att hon ville ta eget självmord. Och det blir så påtagligt när man får såna här mail av folk.
Man blir väldigt berörd.
Man blir väldigt berörd och man vet inte riktigt hur man alltid kanske ska liksom bemöta dem. Men jag skrev och berättade och jag hoppas på att hon mådde bättre nu och att hon hade andra tankar nu när hon har gjort detta och att han kanske ville förmedla att hon skulle leva vidare sitt liv och så vidare. Men det här är ju liksom ganska hemskt tyvärr att folk kan må dåligt över just livet här på jorden.
Ja, och det är ju väldigt många som gör det tyvärr. Och så som läget ser ut i världen idag med den här pandemin och en ökad isolation mellan människor, så bättrar det kanske inte på. Samtidigt så har jag också en upplevelse av att tack vare att pandemin har kommit så värderar människor om. Jag upplever att folk blir lite mer tacksamma för det de har och för de människorna som faktiskt är runt omkring dem. Så att det är ändå tvådelat, känns det.
Men känns det lite grann också då när du säger att man börjar värdera om? Kan det vara så också att den här personen i den här historien börjar då söka efter tecken? För man kan ju säga lite grann att folk tror ju, de som inte tror på Bibeln, säger ofta att man kan läsa vad det man vill just i Bibeln. Att man, när man söker efter någonting så får man ju svaret för att man just söker efter svaret. Är du med?
Ja, jag är med.
Tror att det kan vara lite grann så här att alla de här sammanträffande, kan det vara lite grann så att man kanske också ibland söker efter att man har något sammanträffande? Att man tar det som ett tecken också? För man behöver det just då?
Ja, men det är klart att om man inte söker saker så får du ju förmodligen ingenting till dig heller.
Nej.
Så att det är klart att med ett sökande så finner du ju svar kanske. Mm. Visst är det så. Men jag tror ändå inte att det är för lätt att säga att nej, men du letar ju, det är klart att till slut så hittar du det du letar efter. Så jag tror inte det är så enkelt, utan jag tror att det finns en mening med det. Och som hon skriver i mejlet här, eller sin berättelse, så hon upplevde och kände att hon fick en kontakt, och hon fick även upp det på ljudinspelningen, men att det försvann och mixade. Så nej, men jag tror att i och med att de hade en liknande uppväxt och liknande situationer, de hade både psykisk ohälsa och den här tuffa perioden i skolan, så att han kanske kände igen sig henne och ville visa sig och tala om att gör inte som jag, för det blir bättre.
Mm. Det får vi hoppas, och vi hoppas att personen mår bättre nu också, och är det så att hon får jättegärna höra av sig igen om det skulle vara något. Och grejen är typ att nu går vi vidare till nästa punkt ju, för att nu börjar tiden dra ihop sig. Så att det vi faktiskt skulle berätta om är att nästa vecka så ska vi iväg och spela in på Resta gård med Anton Hussein igen. Vi har ju träffat Anton Hussein tidigare, vi har kört Trollbordet som ligger ute på YouTube. En fantastisk människa. Och nu är det så att vi ska till Resta gård, och där har vi ju varit tidigare med Anna och Pierre Hesterbrandt.
Ja.
Och för er som inte vet vad Resta gård är, så är det så att det ligger i Vänersborg. Det ligger väldigt nära mellan Trollhättan och Vargön, så det är precis mellan oss två. Och det roliga är att jag var lite inne och läste på Flashback om folk som inte tror att kanske just att Resta gård har existerat. Det har varit typ så här, men finns det verkligen? Är det inte bara typ en myt? Och det är ingen myt. Det är nämligen så att det ligger kilometervis under jorden, så är det en gammalt mentalsjukhus, en kluvert kanske.
Kulvert.
Så heter det, för jag är så dålig på svenska ibland. Men det får jag bjuda på. Och därunder så är det totalt är det typ så här 20 byggnader. Så det är någon sjukhus som ligger helt orört nu, men det finns fortfarande kvar grejer där nere. Utanför där så är det 2000 omärkta gravar. För att man har varit så många människor som har gått bort där. Detta stängdes ner 1991, det här stället. Men Hotell Herne äger, tror jag, eller har tillgång just till det här stället. Och när jag var där med Pierre och Anna så hände det jättemärkliga grejer. Vi hade med oss en vaktmästare som har jobbat för Försvarsmakten. Och han bara, det här har jag aldrig varit med om. Det var ju verkligen, vet, de har en figur som står precis i början. För de har en gång om året så har de en spökvandring på en speciell ställe i det här stället. Inte hela, självklart inte. Men när man kommer in så är det en gubbe som står typ med en kandelaber. Som när man går väldigt nära så säger han typ så här, welcome, typ så här, välkommen, om ni vet vad han säger. Men den, efter en stund när vi hade varit inne, då började han prata av sig själv. När vi var långt borta alltså. Och när vi kom dit och skulle gå närmare så ser jag typ en skugga. Då blir svinrad, för jag tänkte nu är det någon som kommer ner. Men då slocknar lampor som egentligen är tända hela tiden precis vid entrén. Och han sa, gubben som var för Försvarsmakten, han bara, det här går inte slockna. Det går inte släcka de lamporna. Det är omöjligt. Och det var precis efter den här figuren började prata. Så jag tänkte, nu jävlar, nu dör jag här nere. Jag blev svinrad alltså. Jag blev verkligen rädd. Och det hände betydligt mycket mer grejer också där nere. Men nu är det så att nu ska vi ner, jag, du och Anna och Anton Hysén och hans pojkvän ska ner just där nere och filma det och se om vi får någon slags tecken eller någon slags kontakt där nere.
Det ska vi göra och det ska bli oerhört spännande. För jag hörde ju er när ni kom hem från förra rundan där och det hände ju mycket grejer där då. Men det är lite intressant just med nästa gård, för det var ju precis som du säger ett mentalsjukhus och det var ju självförsörjande. Så att det var ju, jag ska inte säga att det var stängda dörrar, men jag undrar om det inte var det. För de var ju inlåsta där, en massa patienter, och om inte jag minns helt fel eller blandar ihop nu, så är det ju de som bodde, det är ju många utav de här gravarna där, det är ju patienter som har bott där.
Alltså, ja, det är det ju.
Psykiskt sjuka, det är 2000 människor som har gått bort under tiden som de har levt på det här mentalsjukhuset. Och det är klart att det är, eller klart, jag tänker att det är nog många oroliga själar som är begravda där. Människor då.
Det sjuka är ju att jag har hört historier där som man bor i närliggande områden, folk som har jobbat där och så vidare, som har hört att även träffat folk som har jobbat där som egentligen har varit helt fullt friska och blivit mentalsjuka av att jobba där på plats.
Ja, man blir som man umgås.
Ja, men
är det, det alltså, låter det, fan hemskt att säga så.
Alltså. Alltså. Men det förmodligen var det ju så att jag vet inte vad som finns där och inte, men jag kan berätta, vi var ju där med Pierre Hesselbrandt också ju, och han tyckte det var extremt påtagligt, så han kände ju också för att avbryta, men han kom tillbaka. Och att han då känner att det är så pass mycket energier där nere och är ju fruktansvärt. Och vi märkte ju själva när vi gick där nere, så var det ju så när vi var klara, så var det ju som att det låg ett liksom, tjockt spindelnät av förmodligen då var det energier. Men det kändes som att han hade klet i ansiktet, alltså det var fruktansvärt mycket energi där nere. Och vi utforskar ju bara vi utforskar inte ens en, jag kan nog säga att det var typ 2% av stället. Vi gick igenom, de har ju gångar emellan väggarna där man fraktade liken. Och där går man emellan då. Men det är ju så enormt stort, för när man går på ovanför detta är ju helt vanligt bostadsområde.
Ja, det ser ju ut som vilket ställe som helst.
Ja, men under jorden är ju lika kilometer, alltså det är ju enormt. Alltså det är, alltså
jag trodde
inte var, jag trodde inte var så stort alltså.
Nej.
Så det här kommer bli superspännande.
Det kommer det bli.
Ja, så det får ni hålla uppsikt på YouTube framöver.
Ja, det kommer komma ut här.
Tror du Anton kommer gråta eller? Tror du kommer stå typ så här i löpsedan typ så här, Let's Dance vinnaren, tvåfaldiga Let's Dance vinnaren död och skräck på Resta gård.
Ja, precis. Ja, vem vet. Nej, men det kommer bli riktigt spännande. Jag ser fram emot det här. Och nu har vi även införskaffat lite instrument också. Vi kommer med oss EMF-mätare och vi har en mörkerkamera som vi ska filma med. Och lite sådär. Så att vi ser fram emot att få många häftiga tecken som bekräftar närvaron där nere i de här katakomberna.
Nu är det så att den mörkerseende kameran vet inte hur mycket mörkerseende det kommer vara. För nu har vi egentligen ett samarbete som kommer ingå i just det stället. Och det är med jaktbelysning.se som vi kommer ta upp. Men där kommer vi ha tydligen en ficklampa som lyser alltså upp en hel fotbollsplan som att det vore dag. Så nu kanske vi bränner fast spökarna i ficklampan.
Bränner fast dem i kameran.
Så vi vill se vad som händer, men det blir superspännande det här.
Ja, det kommer det bli.
Så in och kika på det framöver när vi släpper det. Vi kommer självklart hålla er uppdaterade. Och vill man veta mer om oss då, så går man in på spookpodden.se på Instagram. Och jag ser att fortfarande folk går in på spookresor och följer oss på Facebook. Men gärna på spökpodden på Facebook.
Ja, det är ju Facebook-supporten är ju omöjlig att få tag på. Vi försöker ju avveckla och ta bort den gamla spökresor-sidan. Men vi får inte bort den.
Nej, det går inte.
Nej.
Och är det så att man är intresserad av lite intressanta nyheter och lite annat, så kan man gå in på spökpoddens.se hemsida. Där man får även länkar till New Kind Of, där vi i framöver hoppas att kunna ha våra event när pandemin är över. Och även då seans online som kommer släppas lite närmare i början av maj. Så all information finns även på hemsidan. Och vill man supporta, vi såg ju, vi hade ju rest lika långt som till Nigeria förra året för att träffa gäster.
Vi har ju gjort det.
Så det är ju inte både varken ekonomiskt eller kanske så miljövänligt. Men man får jättegärna bidra med att vi kan göra våra Nigeria-resa igen. Genom att man kan gå in på Patreon och söka på Spökpodden, så kan man bidra med 10 kronor eller lite mer vad man känner att man har råd med. Men det är alltid tacksamt för att vi ska kunna liksom utveckla podden ännu mer.
Absolut. Och sen så vill jag lyfta ytterligare en gång det här New Kind of News. Den nya intressanta läsningen som finns på vår hemsida, där vi lägger ut lite små artiklar om ditten och datten som är intressant.
Det kan faktiskt vara så att du och jag kan lägga upp kanske det som vi precis pratade om i podden. Så att folk kan läsa det utan att vi svamlar för mycket.
Absolut.
Men nu är vi ju klara, tycker jag.
Ja, vi vill ju nämna också att det här är ju ett samarbete med tidningen Nära. Mm. De är våran ständiga följeslagare. Ja. Så att vi tackar dem.
Ja. Och nu är det faktiskt, innan nu vi avslutar detta, så ska vi faktiskt på och filma med Anna Strandlind ju.
Ja, det är övermån på onsdag.
På onsdag. Och där ska vi till ett lite mer hemsökt plats i Ulricehamn, va?
Mm, det ska vi.
Och det stället har faktiskt haft tydligen jättemycket problem med det övernaturliga. Eller det hemsökta, eller vad man ska kalla det. Och det kommer också lanseras på YouTube.
På spökpodden.se, ja.
Ja, så att det kommer vi redigera och lägga ut. Så är ni ute efter lite sånt igen, så får ni gå in och kolla på våran YouTube framöver. Och glöm inte att prenumerera.
Nej, och man kan ju titta på det vi även har lagt ut tidigare. För det finns ju en del filmer och klipp där.
Ja.
Som är väldigt intressanta.
Ja. Gud vad du är söt nu.
Ja.
Tack så mycket för att du lyssnade.
Tack så mycket.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!